Halleluja. Ja, det är en glädje för mig att vara med igen här idag och dela ordet. Har du kommit med en förväntan i ditt hjärta idag? Ifrån ordet. Inte från mig, men från ordet, från Jesus. Halleluja. Det är det här som förvandlar människor. Kvittar om det är svenskar eller finnar eller från Iran eller från Syrien eller andra ställen. Det är en så glädje för mig idag att det är så många ifrån, även från Mellanöstern och till och med arabiskt talande. Nu börjar vi gå in i ett annat igen. Roger skrattar i troen. Han förväntar sig. Vi måste få tolkar, arabiska tolkar. De kommer, halleluja. Och jag vill säga till er som har kommit från alla dessa länder. Jag har jobbat med flyktingar uppe i Avesta i Dalarna, så jag vet vad det är frågan om. Gud har gett er en extra förvör. En hälsning från himlen direkt. Ni kom inte hit av slumpen. Ni kom hit för att Gud hade ett syfte med er. Att få uppleva Jesus i era hjärtan. Och att jag önskar att kunna tala farsi, arabiska och andra språk. Ni är välkomna. Ni är välkomna. Halleluja. Finns det sådana här som inte får tolkning, men vi ber att Herren ska ge oss tolkare. Ni nickade när jag frågade om ni har kommit med en förväntan. Och vi ska förvänta oss ifrån Gud. Halleluja. Jag vill tala lite om det profetiska ordet och Guds uppenbarelse. Profetiska ordet, det är Gud som uppenbarar sig i skriften, i Guds ord. När jag kom till Jesus, kom i en andlig kris för 56 år sedan. Då var jag 25 år, så nu vet du hur gammal jag är, om du räknar efter. Då gick jag till ett hem där det var två kristna kvinnor, äldre kvinnor. Jag hade inte förtroende för alla, de där som kallar sig för frälsta, men de hade jag förtroende för. Så jag gick till dem och frågade vad ska jag göra för att få friden och ro i mitt hjärta. Ja, vi kan inte hjälpa dig. Då tänkte jag, och det har jag sagt tidigare här. Då tänkte jag, ja, där gick mitt sista hopp. Men det var inte det. De öppnade Bibeln. Och så gjorde så här. Och då jag såg att det var märken av tummen här. Då förstod jag, jag kommer till rätt plats. Det här boken ska hjälpa dig så att du får frid i ditt hjärta. Och få uppleva det du längtar efter. Och det vill jag säga till dig. Oavsett om du är svensk född eller om du är utländsk född. Så är det lika. Jag är finländsk född. Jag är inte finne, men jag är svensk ifrån Finland. Sen finns det andra från Baltikum här och alla möjliga ställen. Men Gud är så rik. Han möter oss varenda in. Halleluja. Och han har ett ärende till dig. Inte kollektivt talar han. Utan han tar personligt. Individuellt. Han talade till mig individuellt den kvällen för 56 år sedan. Och jag fick uppleva Jesus i mitt hjärta. Nu ska vi läsa Bibeln. Nog om det. Vi läser Bibeln från Romarbrevet 16. Romarbrevet 16 kapitel. Jag ser att det är många som bläddrar i biblarna här och i telefonerna. Det är bra att ni följer med. Det är ordet som ska göra oss fria. Det är inte vi som ska göra människor fria. Romarbrevet 16, 25, andra delen av vers 25-26. Så här står det i Bibeln. Jag läser ifrån den senaste översättningen av folkbibeln. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter på den eviga Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Och så öppnar vi andra brevet till Petrus. Petrus andra brev. Och det första kapitlet. Och en vers där. 19 versen. Andra Petrus brev. Kapitel 1, vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagens gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det profetiska ordet talar om vad som har hänt i gången tid, men talar om vad som sker idag i vår tid. Och så talar det om det som ska komma att ske i framtiden. Så det är mycket i denna bok. Det var en som frågade mig, hon var ofrälst. Finns det, får man svar på alla frågor i Bibeln? Du får svar här. Jag fick svar. Och du kan få svar. Svar på livets frågor. Det profetiska ordet, vill jag säga, är tillförlitligt. Vi ser att det betyder så mycket för människor. Och människor får höra det, bli förvandlade och frälsta och få frid med Gud. Gud kallar och utrustar människor och sätter dem i tjänst och leder dem. Och för att de i sin tur ska leda andra. Och så blir det en kedjereaktion. Så är det meningen i Bibeln. Och vi läser i Bibeln det. Och vi ser det. Vi går till Jesaja 40. 40 kapitel i Jesaja. Och vers 3. En vers. Jesaja får detta budskap ifrån Gud. Omkring år 740 före Kristus. Före Kristi födelse. Och så står det så här. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Här profeterar han om Johannes döparen. 740 år innan det hände. Innan Jesu födelse. 30 år efter Jesu födelse. Då hörs en stämma i öknen. Och han säger, jag är rösten som ropar i öknen. Vem var det? Det var Johannes som hade fötts. 770 år efter profetian hördes, hände det. Och där är det svårt att kunna vänta. För det går generationer. Det var likadant med Jesu födelse. Johannes Jesajas profeterade om det. Och andra profeterade om det. Och så kom svaret. Jesus blev född i Betlehem. Halleluja. Halleluja. Issa Messia. Halleluja. Halleluja. Det är underbart. Det sker. Det sker. Vad stod det då i Jesaja budskap? Det står, en röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för Gud. En röst. Vem var rösten? Den var Johannes döparen. Han skulle bereda väg för Jesus. Och det står om honom sen, Johannes döparen. I Matteus 3, den första versen och den fjärde till den femte versen. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judeens öken och sa, omvänd er, himmelriket är nära. Han hade ett väckelsebudskap. Vad hände? Jo, det står om honom. Johannes, hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan. Vad skulle vi tänka i Vargön om en väckelsepredikant kommer? Nu är det ju lite annorlunda tider i år. Nu, men i alla fall, klädd lite originellt. För det var väl lite speciellt det här. Och hans föda, det var inte heller något vanligt. Hans mat var gräshoppor och vildhångel. Nu vill jag ställa er en fråga. Hur många har ätit gräshoppor här? Räck upp handen. En. Var den friterade eller? Ja, nu hörde ni. Han fick det från en burk. Men jag fick det på matbordet. Vi skulle äta gräshoppor och kokt ris. Det var i Afrika. Köksflickan kom och frågade, vad ska vi göra med det här? Vad är det? Ja, det är ju en burk full här, en ask full med gräshoppor. Och det börjar på det sättet att den här mannen som han jobbar på missionen, han kom och frågade mig, Paolo heter han. Han kom och frågade mig, vad äter du? Du ställde frågan fel, sa jag. Du ska fråga vad jag inte äter, för jag äter nästan allt. Vad äter du inte då? Ja, sa jag. Så gör man i Afrika, så gör man så här. Jag äter inte råtta. Och jag äter inte groda. Och jag äter inte orm. Men nästan allt annat äter jag. Äter du gräshoppor? Ja. Och så var samtalet slut. Då jag kommer på, jag hade undervisat i ett förmiddagspass i kyrkan. Och kommer till förmiddagskaffe. Så frågar köksflickan av mig. Vad ska vi göra med det här? Gör precis så som ni gör hemma. Fritera det bra och sätta salt med. Och så gör du någonting till. Och så kom ris och gräshoppor den dagen. Det var gott. Det är som böckling ungefär. Tycker ni om böckling? Ja, det är ungefär. Smakar ungefär. Eller hur? Ja, han nickar. PO, det var stämmer. Så ni vet inte vad ni får till mat när ni kommer till oss. Jag försökte lära upp Barbro lite att tillreda asiatisk mat. Hon har inte gjort det så mycket förut. Men hon var med till Afrika för mig. Och vi fick en middag hos en indier. Och hon tyckte det var så gott, starkt. Och det var inte så där smaklöst som många svensk mat är. Så när hon kom hem sen så började hon tillreda asiatisk mat. Och nu har hon genom flyktingarna som finns här så får hon lära sig lite persisk mat. Och snart blir det också arabisk mat. Halleluja! Och så har vi en underbar gemenskap. Och ni vet, om vi äter i Afrika, då äter vi inte på 15 minuter eller 20 minuter. Det kan ta en timme, det kan ta två timmar. Man sitter och pratar. Eller hur? Visst är det så? Ni från... Jo, det nickar. Det är så. Så ska det gå till. Halleluja! Jag var här för en tid sedan på middag på Restagård och fick en persisk middag. Det var gött. Så Johannes, han levde på gräshoppor och vildhonung. Hur många har ätit vildhonung då? Inte vanlig honung, inte det här som kommer från berget här. Det är vildhonung, riktigt. Man äter det med fingrarna. Har en burk och så sätter man så här. Jag tänkte, hur ska jag klara upp att äta det där? Det var i Afrika. Välkommen, vi tvätta våra händer först, för alla ska in i samma burk med sina fingrar. Och så där. Och det var så gott. Vildhonung rakt utifrån skogen. Ja, det var praktiska saker när det gäller mat. Men jag tror att det hör till. Om vi ska lära oss kunna vinna människor för Gud, så får vi ta seden dit den kommer. Och dela gemenskapen, även om det inte alltid är så väl smakande. Men det där var gott det. Både honung och gräshoppor. Och så står det, han predikar omvändelsens budskap. Omvänd er, himmelriket är nära. Och vad står det? Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom till honom. Och de bekände sina synder. Vad bekände de? Sina synder. Och döptes av honom i floden Jordan. De döptes med Johannes dop. De kunde ju inte döpas i Jesu Kristi namn. För han hade ju inte dött och uppstått ännu. Så han, det var bättringens dop som Johannes döpte med. Ni kan läsa mer om Johannes i Lukas 1. Om hans livshistoria. Sanningen gör er fria. Det nämnde jag redan här. Om hur jag fick uppleva sanningen. Sanningen, det är Guds ord. Det här är sanningen. Det. Och Jesus är sanningen. Och han kom. Han var sanningen. Och han, där får vi uppleva förvandling, frälsning. Jesus säger själv. Sanningen ska göra er fria. Inte människors påfund och tankar. Och förklaringar. Utan sanningen, Guds ord. Det ska göra människor fria. Och har du förväntan till Guds ord, då får du uppleva också att det händer någonting i ditt liv och i andras liv. Du får föra det vidare till andra människor. Jesus säger så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Så vi får gå den vägen. Det finns ingen köksväg till himlen. Det finns ingen bakväg, utan det finns bara en väg. Och det är Jesus, halleluja. Och det är raka sträcket upp till himlen, halleluja, till Jesus. Du kan komma in i Guds rike idag och få uppleva denna underbara frälsning om du tar emot det. Halleluja. Kanske du kommit hit med längtan. Du har aldrig hört evangelium förut. Det droppar in folk hela tiden här. Inte bara svenskar utan andra som har en längtan i sina hjärtan. Du ska inte gå hem med den längtan, utan du ska få uppleva att den blir fylld här i kyrkan idag. Halleluja. Du kan få komma här i förbön efter möte, efter predikan, efter i avslutningen av mötet, och kan få uppleva Jesus av olika behov. Halleluja. Gud kallar. Gud kallade Johannes. Och sen kom Jesus in där och fick växa upp i synagogan i Nazaret. Han gick i templet i Jerusalem och han undervisade. Han var fylld av den heliga ande. Och han var lydig med sina föräldrar från första stund. Och han följde och han växte till. Han var mer smord än i sina medbröder, står det i Hebreerbrevet. Varför det? Jo, därför att han älskade rättfärdighet och hatade orättfärdighet. Därför blev han mera smord än sina medbröder. Jesus börjar kalla. När han kommer in i sin tjänst då, 30 års ålder, så börjar han kalla medhjälpare. Han såg att det måste vara team till för det här. Vi måste vara flera. Det är inte bara jag, utan det ska andra. Och de ska bli i sin tur lärare till andra igen. Så han gick där på stranden vid Genesarets galileiska sjön. Och så mötte han två. Simon som kallades Petrus och Andreas i Matteus 4 och 18. Matteus 4 och 18 kan du hitta det. De stod och kastade ut nät i sjön. För det var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Vad var det du skulle bli? Människofiskare. Det behövs vanliga fiskare också. Men det behövs mycket människofiskare som hjälper människor till att finna Jesus. Halleluja. Och vad hände? Genast lämnade de näten och följde honom. Gud kallar människor i unga år. De här var unga. Jesus var 30. Och jag vet inte hur gamla de var. Kanske han jämnåriga eller något yngre. Men han kallar unga. Jesus börjar en som 12-åring i templet. Och då börjar han undervisa. Han hade fått lära sig skriften. Och därför är det så viktigt för oss alla. Och ni ungdomar, läs Bibeln. Läs Bibeln. Det går att få in det på olika sätt. Men läs Bibeln. Lär er att bläddra i Bibeln och hitta. Så att du söker apostelgärningarna någonstans mellan Moseböckerna. Utan du hittar rätt i Bibeln. Halleluja. För det är det här som ska föra dig igenom. Det är det här som ska ge dig seger. Det här som ska leda dig i livet. Amen. Det står att genast lämnade de näten och följde honom. Han kallade fiskare. Och han kallade tältmakare. Han kallade tullmän. och olika sorters tjänstemän. Han fann läkare, jurister, religiösa och högt studerade teologer. Alla var lika dyrbara för honom. Det var en brokig skara och Jesus kallade dem. En del accepterade inbjudan, andra sa nej. Men de som sa ja, de fick bli till stor välsignelse. Och så kallar han de 12 också. Men det börjar med att han kallar Petrus och Andreas. Sen kom den ena efter den andra. Det hände någonting alltid där Jesus gick fram. Det hände alltid någonting. Han var en riktig ledare och entreprenör, brukar man säga. Har ni hört det? Han var ju en riktig ledare och entreprenör. Ha? Vad var Jesus? Det var han verkligen. Han var det. Se på hur han leder. Hur han väljer ut människor. Han ser. Han är strateg. Och han fick se framgång. Det var massor som kom. Han såg till den ensamma prostituerade synderskan. Han såg till Zacchaeus upp i trä. Tullmannen som hade varit falsk och tagit emot mutor. Och tagit för mycket betalt av folk. Han såg till dem allesammans. Men han kunde också samla skaror, massor. Vid Genesarets sjö. Och han var också kunnig i rent ljud och allt möjligt sånt. Fast inte fanns den möjligheten som vi har idag. Han behövde inte ha det här runt halsen som jag har. Vad hade han? Han tog en båt och så for han ut på sjön. Och så talade han till folkskarorna där på kullen. På sluttningen. Och det var så effektivt, det vet vi. Aktivitet i det. Vi känner till det att när vi är ute på sjön. Så tror vi inte att någon hör oss. Men de hörde på land allsammans vad vi pratar. Och det var det som Jesus visste. Den akustik som fanns i det. Så han gav dem evangelium. Halleluja. Och det blev massor frälsta. Det blev hungriga. Vad gjorde Jesus? Hämta hit brödet. Ja, vad har ni? Ja, vi har 5 bröd och ett par fiskar. Kom hit med det. Ja, men varför slår det till så många? Det var ju 3, 4, 5 tusen. Kom hit med det. Och så tar han i det. Och så säger han till dem. Samla dem i grupper. 50 och 50 eller 100 och 100 var han nu satt i dem. Och så säger han till lärjungarna. Dela det här med er. Han hade välsignat det. Och sen blir det välsignat. Och det blev 12 korgar över när de hade ätit färdigt. Av så få bröd och fiskar. Vad är det? Det är tro. Han hade tro. Alla de trosförkunnare. Men han hade tro. Jag är lite fel med sladdarna här, men det ska nog gå. Hör ni mig? Okej. Men det var någonting som Jesus såg i människorna och som det är viktigt för oss. Oavsett om vi är församlingsledare, pastorer eller vad vi är, frälsta. Och det var då han såg gåvorna och möjligheterna i varje människa. Vi får inte glömma det, att när vi är ungdomar med oss och andra människor som inte är med i någon uppgift, att vi ser gåvorna och går till dem. Hör du, jag tror att du har den gåvan. Och det har hänt sig, när jag har gått och pratat med människor och ungdomar i synnerhet, så har det börjat trilla tårar här. Tänk att någon tänkte på mig. Tänk att jag får vara med. Alla är vi dyrbara inför Gud. Det var det som Jesus såg. Han såg gåvorna och möjligheten i varje människas liv. Oavsett man eller kvinna. Hög eller låg. Han hade förmågan att leda dem in i deras rätta uppgifter. Och då blir det inte så att man vill trampa ner varandra och konkurrera med varandra. Utan man går den raka vägen som Joel profeterar och ingen går in i den andras uppgift, utan man går precis som Gud vill att man ska göra. Levi Petrus, som kom från de här trakterna, han säger så här vid ett tillfälle: Gud har en skräddarsydd frälsning för varje person. Och så berättar han, han var i Amerika en gång och så tänkte han, jag ska köpa kostymer åt mig. Fina kostymer, så han gick in på en herrekipering och köpte flera kostymer. Och tänkte han, åh, nu kan jag. Han var säkert lite pedant av sig, förstod jag. Så han kom hem och så drog han på sig den första kostymen. Men den passade ju inte alls. Endera var det för lång eller så var det för vid. Eller så var det för kort. Det är ett svårt problem om det är för kort, för det går ju svårt att förlänga. Men han säger, jag fick gå till skräddaren, min skräddare, med alla kostymerna och sy om dem. Varför det? Det var inte skräddarsytt, utan det var direkt ifrån affären. Och det är likadant med frälsningen, min kära vän. Gud har en skräddarsydd frälsning för dig och för mig och för oss alla. Han vill att vi ska komma in i den rätta utrustningen. Och Paulus säger att gå in i rustkammaren och utrusta er för striden. Han har en andlig vapenrustning som han har gett oss. Och den vill att vi ska kläda oss. För att kunna bli skickliga och stå emot den onde och vinna seger. Utvecklas och mogna in i uppgifterna. En gång hade fick lärjungarna bekymmer. Vem som var störst? Ja. Men Jesus, han såg igenom dem. Han visste allt. Och sen så la han dem på plats. Han brukar göra det. Han var så faderlig. Han tog det så ömt. Så det skämdes. När de sen förstod att de har handlat fel. Han visste och han kände deras hjärtan. Vissa gånger kan vi bli fixerade på olika gåvor. Men glömmer gåvogivaren, sa en predikant. Jag tyckte det var visa ord. Vi fixerar oss på gåvorna så vi glömmer gåvogivaren. Det kan du tänka på. Jesus säger till sina lärjungar, jag måste gå bort. Det är nödvändigt att jag går till min far i himlen. Men jag ska sända en hjälpare till er som ska alltid vara hos er. Och han ska tala om det och påminna om det som jag har sagt er. Han ska vara med er. Och när de står där inför slutet och han skulle ryckas upp till sin far, så trodde de ju att han skulle bli kungen i Israel. Men det var inte så. Utan han säger i Apostlagärningarna 1:8, så säger han att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och allt till världens slut. Gud har en plan med oss och för oss. Sen försvann han ur deras åsyn. Och de trodde, nu var det slut. 120 personer gick upp i ett rum. Det står om det i Bibeln, om övre salen. Så sitter de där i 10 dygn och ber och ber och ber. Käre gode Gud, du må inte ta livet av oss. Du har tagit livet av vår. Hoppas att det inte blir slut. Och så hände undret. Gick ljudet? Det hörs. Okej, vi fortsätter. Det är bra. Jag har ingenting som jag hör i här. Det står i Apostlagärningarna 2. Att de var i bön där. Och förväntan att Gud skulle göra någonting. Plötsligt hände det. Det står att när pingstdagen kom var de alla samlade. Apostlagärningarna 2:1. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av helig ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det hände, undret hände. Men då började folket prata och säga, det här stämmer inte, de är berusade. Men sen fick Petrus, den fege Petrus som förnekade Jesus, nu plötsligt hade han fått kraft ifrån Gud. Och nu träder han fram och har fått frimodighet. Och så säger han, det är inte som ni tror att det är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen, alltså klockan 9 på förmiddagen. Nej, nej, nej. Här uppfylls det som är skrivet i Joels bok. Och så citerar han Joels bok. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska se, ha drömmar. Och era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och så fortsatte han att predika. Jag vet inte hur länge han höll på. Men folk kom i syndanöd. Och så kommer det till Petrus och de andra 120. Vad ska vi göra? Vi går evigt förlorade. Vad ska vi göra? Och så säger han, gör bättring. Omvänd er. Och låt er döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Så ska ni som gåva undfå den heliga ande. Ty eder gäller löfter för era barn. Så många som Herren vår Gud kallar. Halleluja. Det var underbart. Gud gör under. Och Gud gjorde det då. Vad händer? 3000 människor blir frälsta. Det står det. Resultatet blir 3000 frälsta och döpta i vatten. Och om du läser sen i Apostlagärningarna. Vi ska inte gå vidare där i det här sammanhanget. Men om du läser alla 28 kapitlen så ser du att det bara fortsätter hela tiden. Och sker under. Och när man läser det så blir man uppbyggd. Man upplever hur Gud verkar och börjar verka genom mig när jag läser Bibeln. Men när väckelsen kommer så kommer det arbete. Och det har vi inte alltid tänkt på. Det var en pastor som sa, tänk på vad du ber. Ber du om väckelse så ska du vara villig att göra det som väckelsen ger också. Det blir folk frälsta. De ska ta hand om. Vem ska ta hand om dem? Det är inte bara att sitta och be. Käre gode Gud, ge väckelse. Och sen när människor blir frälsta. Då har det ingen att gå till. Herren vill utrusta oss. Så att vi blir skickliggjorda för det. Det behövs någonting. Som vi brukar tala om. Andliga fäder. För att ta hand om de nyfrälsta. Paulus säger så vist. I första Korinthierbrevet 4:15. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det finns uppfostrare. Det finns folk som vill hjälpa till. Men att ta hand om dem, ta hem dem. Bjuda hem dem, det är det som vi ska göra på lördagen. Det är det där, att bli andliga fäder, inte bara för en lördag. Utan fortsättningen av vårt liv så ska vi vara andliga fäder. När du känner att du är inte alla som är det, det säger ju Paulus här. Men har du fått den uppgiften så ska du vara med i det. Oavsett om du är yngre eller äldre. Det gäller att prioritera. Man kommer in i stunder där man får prioritera om i sitt liv. Lämna bort saker som inte är nödvändigt. Och för att Guds vilja ska få ske. Paulus som skrev det här. Han behövde själv hjälp. Han var ju en motståndare. En förföljare till Guds församling och till kristna. Han kastade dem i fängelse. Fängslade dem, kastade dem i fängelse. Han var till och med när Stefanos blev stenad. Han samtyckte till det. Men han sa, jag var nitisk men på fel sätt. Han trodde att han gjorde rätt. Han följde lagen. Han följde det som fariserna sa. Jag var själv farisé, säger han. Han visste inget bättre. Men när han väl blir frälst, då blir revolution i hans liv. Och då är det det motsatta. Och det är det som Gud vill föra oss in i. Halleluja. När Saulus sen blir frälst, då behövde han någon som kunde ta hand om honom. Och ni vet, en som har läst teologi och visste alltid i lagen, eller mycket i alla fall. Han hade ju suttit vid Gamaliels fötter, säger han själv. Och jag har lyssnat, jag har fått med mig det. Men nu var han nyfrälst, som ett nyfött barn. Han visste ingenting. Då kommer en ödmjuk broder som heter Barnabas och tar hand om oss. Kanske du ska bli en Barnabas från och med idag och komma in. Jag känner sån nöd för det. Det måste komma flera andliga fäder som tar hand om körden som är mogen. Och som kommer bara. Det är inte bara för en och två och några. Utan det är många som ska komma in i det. Det står i Apostlagärningarna 11 och 24. Barnabas var en god man fylld av den helige ande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Och att Paulus som fick gå vid hans sida sen, det är naturligt att han växte, han utvecklades. Och han utvecklades på ett rätt sätt. Och sen när Paulus väl hade mognat och utvecklats, så kom han in i sin tjänst. Och så fick han en apostolisk tjänst. Men han talade inte om det och gick och sa om det. Jag är apostol, ja. Nej. Han gick och pratade med dem, människorna. Och så mötte han en ung man. Och nu börjar hans liv. Jag ville bara ha fram det där. Hur det är en kedjereaktion i Guds rike. När Gud frälser en människa, då är det en uppgift sen genast den människan får. Och sen går in i den uppgiften. Sen mötte han denna unga Timoteus. I Apostlagärningarna 1 står det att han mötte honom. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fann han en lärjunge som hette Timoteus. Nu var det ett problem här. Precis som vi kommer att få mer och mer av problem när det är olika folkslag, seder och bruk och sedvänjor och religion inte minst. Timoteus hade en judisk mamma, men pappan var grek. Alltså var han inte ren riktigt. Så vad gjorde Paulus? Han tog honom och lät omkära honom. För att annars skulle han ha fått judarna emot sig. Det fick han ju ändå, men jag menar när det gäller Timoteus. Och sen fick denna Timoteus börja resa runt med Paulus. Runt om i hela den då kända världen, höll jag på att säga. De var ju i mindre Asien, numera Turkiet. De var i Grekland. De var runt i hela Israel. Och de fick ge ut evangelium. Och till sist så blev denna Timoteus pastor eller församlingsledare i Efesus. Efesus var en väckelsebygd där det hade skett under och tecken och massor hade blivit frälsta. Och det var mycket av behoven av församlingsledare och inte minst av andliga fäder och mödrar för att ta hand om den växten. Ändå blev det lite oordning där. Det hade ju mycket avgudadyrkan där. Och så han fick mycket mothugg, Paulus där. Men han talade i tro och gick ut i tro. Och Gud ledde församlingen. Vi läser om det i 1 Timoteus 1 och 3. Där han blev sen församlingsledare, Timoteus. Och Paulus uppmanade honom att vara ett föredöme. Ett föredöme. Han säger i 1 Timoteus 4, 12-13. Ingen får förakta dig för att du är ung. Lyssna nu, ni unga. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme. Ett föredöme för de troende i ord och gärning. Och när han säger de troende här, så är inte bara jämnåriga, utan det är de troende. I kärlek och i tro och i renhet. Fortsätt att högläsa ur skriften. Högläsa ur skriften, det är väldigt viktigt. Och att förmana och undervisa tills jag kommer. Så Paulus hade ändå ett öga på honom och tänkte på honom. Men han gav honom förtroendet. Och i det förtroendet så växer han och utvecklas till det han sen blev. Och det är många exempel. Det kom en annan Apollos. Han kom och predikade frimodigt. Han var från Alexandria. Så han var inte från det här området. Kom dit och var brinnande i anden och predikade med kraft. Men det var ett problem med honom. Och det kom två tältmakare dit. Aquila med sin fru Priscilla. Och när de sitter med i bänken där eller var de satt, så fick de höra att han var inte riktigt klar i läran. Han förkunnade Johannes döpelse. En döpelse till bättring. Men de tog honom hem, står det. Det var andliga fäder igen. Aquila och Priscilla. Och de förde honom ut i klarhet i det. Undervisade honom i skriften. De tog honom med sig hem. Och förklarade det grundligare för honom. Och när Apollosen ville fortsätta till Akaja, så fick han välsignelse av församlingen. Varför det? Han var ödmjuk, han tog emot i rättavisning och förvägledning och förmaning. Och sen fick han fortsätta och bli till välsignelse. Men han hade lämnat efter sig lite av denna villfarelse, eller det som hörde till Johannes dop. Och sen kommer Paulus dit ifrån det inre landet i mindre Asien i Turkiet och kommer ner till Efesus och fick se det. Och då börjar han fråga av de som var med i församlingen där. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Nej, så vi vet inte att det finns den helige ande. Så de har inte fått den undervisningen då tidigare. Och då frågar han vidare, vilket dop blev ni döpta med? Då svarade det svarade med Johannes dop. Och då börjar Paulus förklara för dem och säger, Johannes döpte med omvändelsens dop och sa det till folket att de skulle tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herrens Jesu namn. Och lyssna. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade i tungomål och tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring ett dussin män. Sedan gick han i synagogan och förkunnade i 3 månader. Och de fick klarhet mer och mer i den församling som fanns där i Efesus. Han tog bort denna villfarelse och förde dem in i den sunda läran. Och det är väldigt viktigt, det jag tror det är, att vi lär folk rätt och så att det inte kommer fel. För då blir det spänningar. Vi kan undvika mycket genom att följa skriften. Halleluja. Vad vill allt detta säga? Jo, att Jesus kallar och söker människor idag. Han vill att vi ska komma in i de uppgifter som han har kallat oss till. Vissa gånger blir det att prioritera om, men Gud vill leda oss. Det profetiska ordet är fullt tillförlitligt och det får vi följa. Och den helige ande är en verklighet. Och Jesus Kristus lever idag och gör under. Halleluja. Visst är det underbart. Han gör under idag. Och inte minst jag är tacksam för att han gör under idag. Jag talade med en på telefonen här om dagen. Jag började ringa med någonting som heter WhatsApp. Jag visste inte om det, men min son sa att det används mycket i Afrika. Det är inte samma som Messenger, det gamla Messenger, utan det är WhatsApp. Och sen så ringde telefonen, tittade jag. Vem är det? Åh, oh, det är Chotta, en läkare nära Kilimanjaro som studerar till, vidare till han ska nog bli doktor i barnsjukdomar så småningom. Och bli lärare på någon universitet. Men gudfruktig, äldste broder i församlingen. En brinnande broder, han var hemma hos oss en gång. Och så säger han, hur går det? Ja, vi får fortsätta att be. Och du ber, du har ju bett. Ja, jag har bett. Här framför dig har du undret. Så tittar han, ja, tack Jesus. De hade bett för mig i Afrika. Och så grep Gud in och gjorde undret. Gud är god. Amen. Halleluja. Det är det som sker idag. Inte det något märkvärdigt. Det är högst enkelt. Men vi ska läsa oss innantill. Vi ska inte ta det för givet att vi bara kan utan att läsa. Vi måste studera Guds ord och fördjupa oss i Guds ord. Och så ger vi det vidare och så får nästa och nästa och nästa generation det tills Jesus kommer. Amen. Ska vi resa oss alla och prisa Herren? Halleluja, 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 halleluja. Vi prisar dig Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig kära Herre för att vi får komma in för dig denna stund här. Tackar du kallar människor idag. Halleluja. Det är efterföljd och du vill hjälpa oss att vi kan följa dig. Halleluja. Precis som du har kallat dessa som vi har hört om här och påmint oss om i ditt eget ord. Tack att du vill möta oss både yngre och äldre och vidrör oss. Halleluja. Kom med en ändring. Vi längtar efter dig. Vi längtar att få se människor frälsta. Vi längtar att få se människor in i tjänst för dig. Ära var ditt namn. Hjälp oss att vi kan hänge oss åt dig. Prioritera om i våra liv. Så att vi kommer in i de uppgifter som du vill att vi ska vara i. Ära var ditt namn. Och få se att du gör under idag. Halleluja. Halleluja. Vi är inte till här på jorden bara för att hålla igång en verksamhet. Vi är till här för att vinna människor för ditt rike. Plundra helvetet och befolka himlen som en evangelist säger. Jag tackar dig kära Herre att vi får vara med i detta arbete. Ära var ditt namn. Och tackar du ska välsigna oss varenda en här. Fortsättningen av vårt möte. Amen. Halleluja. Halleluja. Tack och lov.